så ska vi träffa ena halvan av konstnärsparet Ulla och Gustav Kreitz. Deras verk finns över hela världen och mest känd är nog avbildningen i brons av Raoul Wallenbergs portfölj. I parets vinterfuktiga trädgård i Förslöv möts besökaren av stora glaserade keramikäpplen i dova, blanka färger. Och när Gustav Kreitz tar emot i en byggnad på tomten så visar det sig att det är fritt fram att sitta på den skulpturala blå kub med lätt rundade former som står mitt på golvet.
Den är ihålig.
Och den ser väldigt lockande ut till att sätta sig
ja,
på
man
den.
Kan, man kan sitta.
Det får man. Oj. Perfekt rundad under rumpan.
Och på sommaren blir det varm om det står ute. Solen värmer.
Men vad är det här för en lokal? Är det för er eller är det för att folk ska kunna komma hit och titta också?
Du, det här är en utställningslokal bara för att pröva hur det ser i en utställningssammanhang. Om det står här.
Huvudsaken.
Kudden är en huvudsak. Det handlar om kuddar och mjuka former.
Aha.
Den mannen som skrev katalogtexten, han ska skriva en helt ny bok nu om oss. Jag är född i Ungern 26. Jag har fyllt 95 år. Och jag har börjat på Konstakademin när jag var 18 år. 44, precis när kriget var framme i Budapest. Vi var plötsligt inkallade till akademikerbataljoner. Jag skulle gått ut till fronten, så jag lämnade Budapest och åkte tillbaka till min hemstad i norra Ungern. Då var redan ryssarna där. Och du vet, ungrarna gick med i kriget på Hitlers sida, din i det sista. Det var en otrolig historia. Jag hade ingenting med politik att göra. Jag var konstnär. Men ryssarna tog mig 5 år internering. Jag var i Donbass, nordöstra Ukraina. Jag jobbade i kolgruva i 5 år. Jag har rymt 3 gånger därifrån. Jag blev tagen 3 gånger. Längst jag kom en gång, det var Odessa. Jag låg i en kolvagn. Då stod en rysk vakttorn precis över vagnen. Han lyste på oss med strålkastare och såg att det var 2 människor i vagnen. Så han blåste i sin visselpipa och började skjuta mot himlen. Så kom soldaterna och de plockade ner oss och drog ner. Då blev jag så misshandlad så jag... Men jag ska säga det, man kan bli ihjälplågad. Att inte få mat och att bli psykiskt plågad, psykiskt utsatt hela tiden. Frågor och påståenden som inte stämmer. Alla de människor, vi var över 3000 i interneringen, vi var 290 som överlevde. Vi bodde 40 personer i ett rum i en barack. Såna hyllor med plankor, blöta plankor, 2-2-2. Och bredvid mig, mannen dog på natten, tyfus. Fruktansvärd hur de såg ut. Jag har begravt så många människor. Jag har varit med i en begravningsbrigad för att få lite extra mat. Vi var 6 stycken och de jobbade i gruvan och kom tillbaka. Tvättade sig lite och på med de här skitiga kläderna. Man hade bara en kostym. Och då fick man lite extra mat och man gick och begravde de här döda. De vägde inte mer 30-35 kilo, bara en benranka man drog på. Men jag höll ut i 5 år och efter 5 år släppte de för vi har utfört Stalins första 5-årsplan. Och efteråt gick jag tillbaka i skolan, jag var på Konstakademin, men jag var en skadad fågel så att jag hade problem med mig själv. Och sen kom 56 när revolten kom. Då tyckte jag att nu vill jag inte stanna längre så att jag kom ut. Så mitt liv började i Sverige.
Hur tog ni er ut ur Ungern?
Ja, du vet, jag väntade in i det sista. Jag väntade in i november, slutet november, då var fullt med ryssar överallt på gränserna och mot Österrike i skogarna. Men jag hade en god vän också, så vi gick tillsammans. Jag ger inte upp, jag har någon galen medfödd inställning. Jag vet, vi kröp bland buskarna och man kände röklukten där ryssarna satt i sina ställningar och rökte. Men jag lyckades komma över till Österrike. Och innan jag åkte iväg från Ungern, gick in till min gammal professor i Budapest. Han hade sin vän i Stockholm, Arne Kassel, han var målare. Så min professor, han skrev ett brev till honom att han skulle hjälpa mig om jag kommer till Sverige. Så när jag kom till insamlingslägret i Österrike, då anmälde jag mig att jag vill till Sverige. Jag hade en rekommendationsbrev och det räckte. Jag lärde mig i Ungern, det var den socialrealistiska konsten. Hela mitt liv gick i den spåret. Och när jag kom till Sverige, det var en ny värld. Här var konsten i nya vägar. Det är Matisse och Picasso och Chagall. Och jag kände bara att jag har ingenting i den världen att göra. Så att jag tänkte att jag måste börja något nytt. Och jag kom på att jag ska göra keramik. Jag har aldrig gjort keramik innan. Men jag började på mest primitiva sätt. Och sen en kort tid efteråt jag träffade min fru Ulla. Vi träffades på en liten utställning i Farsta. Och ja, vi är gifta. Jag var gift över 60 år. Hon är konstnär. Och jag hade min skulptörbakgrund. Hon var målare. Men vi tyckte vi ska göra konst av keramiken. Det är keramiken för oss, inte den drejade keramik, utan att gå in i skulptur och göra något annat utav det här.
Hur togs ni emot som flyktingar?
Det var faktiskt en period när flyktingarna var väldigt väl mottagna. Jag hamnade hos en familj som hette Lindfors. Han var finlandssvensk och hans fru var från Armenien. Och alla var vänliga och jag hade många vänner. Och då fanns ingen främlingsfientlighet. Det var inte många utlänningar i Sverige. Vi har en 10 000 ungrare som kom till Sverige då. Det var en period när det var inte svårt att komma in i samhället. Men genom att jag hade inte en yrke som går i en fabrik eller i en kontor. Jag träffade inte många svenskar. Jag jobbade i Stockholms stadsmuseets konservatoravdelning. Och jag jobbade i Hässelby på en konservatorium. Men där träffade jag ingen människor, ingen. Jag tyckte att jag kan inte leva så, utan då började jag med keramik. Jag har ställt upp en drejskiva vid Hässelby tunnelbanainvigning utanför. Och det snöade och jag hade en tulpanförsäljare på ena sidan och andra sålde korv. Och jag drejade där ute för att tjäna lite pengar. Det var min första keramiska äventyr.
Tjänade du några pengar?
Ja, jag sålde. Då fanns inte någon stor utbud som nu. Och kanske folk tyckte till och med att det var synd om mig, men jag gjorde vad jag kunde. Men jag drömde om att göra konst av keramisk material. Och det kan jag säga, jag håller på med en bok som jag kallar Keramik som religion. Där jag går emot industridesign och att jag ser att ingen har rört så mycket lera som jag. Det är inte överdrift, jag är gammal. Jag har experimenterat i olika industrier i Höganäs, i Danmark, i Tyskland, i Frankrike, i Österrike, i Schweiz för att tjäna på leran, inte som krukmakeri föremål utan där de tillverkade avloppsrör. gigantiska keramiska föremål som väger 300-400 kilo. Det intresserade mig och det, jag ville hantera större format och lera som överhuvudtaget var möjligt.
Andra experiment ledde konstnärsparet Ulla och Gustav Kreitz, för de arbetar både var för sig och tillsammans. In på glasyrer, och inte vilka som helst, utan från den kinesiska Sung-dynastin på 900-1200-talet efter Kristus. Och till en karriär som sträcker sig över världen, till exempel i form av en utställning på världens största museum, Smithsonian Institution i Washington på 1990-talet. Och det var ungefär då som idén föddes till ett anspråkslöst men mycket talande monument över svensken Raoul Wallenberg som räddade ungerska judar från förintelsen. Ett monument som finns i många exemplar och vars utformning har Ulla Kreitz som upphovsperson. I New York står den i en skulpturgrupp med svarta pelare på andra håll för sig själv.
Ja, efter den här utställningen på Smithsonian när vi fick så fin kritik, då ringde generalkonsuln från New York att de ska ha någon vecka diskussioner kring Wallenberg, om jag skulle göra någon provisorisk skulptur, lite minne över Wallenberg. Men du vet, det är så enkelt är det inte, man gör inte en skulptur provisoriskt, det är stora kostnader och material och allt. Men jag sa okej, jag gör ett förslag, och jag gjorde ett förslag. Och då gick han direkt till den här myndighet som hanterade konst på gatumiljö i New York. Och de blev så tända på idén, varför inte göra något större grej utav det här. Så det börjades 96-97. Så jag har åkt New York fram och tillbaka 25 gånger.
Hur många Raoul Wallenberg-portföljer finns det ute i världen?
Ja, det är 28. Det finns i Stockholm, i utrikesdepartementet och på Lidingö. Och sen har vi Berlin, Paris, har vi Budapest, har vi Washington, har vi New York. I England, utanför Birmingham. Det är svårt att komma på alla de här, men det finns hos privata samlingar och på offentliga platser.
Varför blev det? Alltså varför har ni gjort just den symbolen, hans portfölj?
Det här är en intressant sak. Det är skorstenarna eller pelarna i New York. Det är symboliken, det är en tanke tillbaka till de utbrända skorstenarna som finns efter kriget överallt i Ungern. Det påminner om de här utbrända skorstenarna. Just 44-45 när Wallenberg var i Budapest. Wallenberg verkade under den tiden när jag var på akademin, 44 hösten. Han blev tagen 2 dagar efter mig, så nära. Och när vi pratade om Wallenberg-monument i New York, det har pågått diskussion i nästan ett år, sa vi att jag kan inte göra en naturalistisk Wallenberg, utan vi ska hitta en väg. Och så jag var på väg hem på flyget. Jag kom på den här idén. Vi skulle göra en väska som påminner om hans gärningar. En symbol för förhandlingar, inte krig. Fred egentligen. Så att hans dokumentation och hans handlingar finns i väskan, men han är försvunnen.
I Malmö så finns det ett verk som jag lärde mig igår att det heter Katarakt.
Ja.
Och här går katterna. Visst är väl det samma som i Malmö?
Det är samma. Fast en bronskatt blir alltid lite större. Den här keramikkatten krymper i bränning. Det smälter ihop mer. Men då är keramik
mer övertonig. Nu handlar det om Katarakt alltså, vid Södertull i Malmö. Med just katter modellerade efter katter de haft och forsande vatten i trapporna mot kanalen.
De forsarna, de påminner mig om min, det är min barndomsminne. Jag bodde i norra Ungern, det sista delen av Karpaterna som sträcker ner i den delen av landet. Och så många forsar som ger ljud. Och när jag berättade det, jag fick förfrågan om vi skulle göra något i Malmö och den här Södertull. Då sa jag att jag har idé med forsar som ger ljud. Nej, men det var de tveksamma. Så byggde jag en provanläggning här i trädgården. Och pumpade upp vatten. De kom hit och jag visade att det var rätt. Det var en rolig jobb och där har vi även katter.
Men själva titeln, katarakt, är ju grå starr.
Ja, det visste jag inte att det är grå starr. Min beröring med blindhet eller med synskada kom ungefär 4 år sedan. Och det kom, det tränger på mer och mer och mer. Nu har jag 30% på höger öga. Och jag klarar mig i min miljö att gå. Men jag kan inte köra bil, jag kan inte läsa tidningen själv. Men jag kan skriva, jag har en kalligrafipenna. Det ger en så tjockare avtryck. Det är synd att jag inte har på mig här.
Men själva det konstnärliga arbetet, hur påverkas det av synskadan?
Den påverkar väldigt. Och vad som är otroligt, vi har fortfarande förfrågan. Jag har ny projekt i Kanada. Göra en Wallenberg-monument i Ottawa. Och det praktiska arbetet låter jag genomföra i stenhuggeri eller i bronsgjuteri. Men jag kan arbeta fortfarande med små ting eller jag känner formerna. Det är hjärnan och öga och handen som det måste fungera ihop. Nu har jag missat det bästa, ögonen. Men hjärnan och handen fungerar fortfarande. På något konstigt eländigt sätt i händerna. Jag kan känna en glasur ut och jag kan känna formen om det är något fel. Det är otroligt spännande. Människan fungerar på ett konstigt sätt. Om du ser det, alla, egentligen alla former. Det är också lite protest mot min förflutet. Att jag har aldrig sökt någon, vad kan man säga, samhällskritisk konst eller något som ska uppröra eller något. Utan jag sökte skönheten med glasurer och mjuka former. Och den, jag tror att den, utan att jag tänkte eller visste något om blindhet eller något. Men jag tyckte hela tiden att känna formen med handen, att känna en form, det är en upplevelse. Och den märker jag nu att även om jag inte ser, det ger en otrolig tillfredsställelse att känna en fin mjuk form.
På väg tillbaka till Malmö upptäcker jag att det varit så spännande att möta Gustav Kreitz att jag faktiskt glömde att be honom beskriva hur han ser ut. Så det blir till att ringa upp.
Om jag ska beskriva mig själv?
Ja.
Jag är 1,70 lång. Jag är i ganska bra skick. Folk brukar säga att jag ser yngre ut än vad jag är.
Och har du skägg eller är du slätrakad?
Jag har skägg. Jag har skägg.
Vad har du för hårfärg?
Grå. Jag var ljushårig när jag var barn, men jag är grå nu.
Vad har du för ögonfärg?
Grå, grå, grå.
Och hur är du klädd?
Ja, jag brukar klä mig ganska fri. Helst tröjor och manchesterbyxa och Timberlandsko, sånt som man kan trampa i. Och här är en käpp så att jag stöder mig på.
–95-årige konstnären Gustav Kreitz i Förslöv. Musiken i inslaget var hämtad ur en cellosonat av den ungerska kompositören Zoltán Kodály och spelades av Daniel Kim.
Dodo Parikas på Skånes taltidning fick ett hedersomnämnande för det här reportaget i årets guldkassett-tävling.